Radioplay.
Välkommen till det första freakshow för det nya decenniet. Jakob Ökvist, du är här och vill även välkomna vår gäst, årets första, John Wilander Lambrell. Välkommen hit.
Ja, tack.
Vi gjorde ju ingen sån här, det tyckte jag var lite dumt. Många poddar gjorde ju sån här, någon slags decenniesammanfattning. Och det missar vi lite grann.
Ja, du menar en sån här summera årtiondet. Ja, nej, missa helt.
Jag tycker det var lite roligt, så jag tänkte vi bara kunde göra det lite snabbt. För att jag läste här i Dagens Nyheter, alltså de är ju ganska bra på att bara utläsa trenderna. Då menar de att 2009, när man skulle sammanfatta då det förra decenniet, alltså det som...
10-talet?
Nej, 00-talet. 00-09, alltså nyårsafton 2009, då hade Dagens Nyheters första sida ett stort kampanjeglas. Det var Zlatan var ung, han spelade i Barcelona. Det var ett nytt presidentpar, Obamas. Astronaut var där och Victoria och Westling var precis ny.
Pirrade
ja,
där.
Ja, visst. Och en passagerarflyg hade precis mirakulöst landat i Hudsonfloden. Alltså det var mycket optimism.
Hopp,
ja. Och nu då 10 år senare så sågas Zlatan-statyn ner. Donald Trump har ersatt Obama och flygplan har blivit klimathot. De landar inte längre i Hudsonfloden. Så jag tänkte vi kunde försöka under den här sändningen kanske ändå väga upp och visa att det finns någon slags hopp.
Att vi tar den manteln och försöker ingjuta hopp i det svenska folket.
Ja, vad tror du det?
Verkligen bra ambition.
Ja, tack. Och då tänkte jag direkt att vi gjorde ingen sån här decenniesammanfattning. Men jag hittade ett klipp som jag tycker sammanfattar 10-talet. Och innan vi går igång med vårt intro kan vi bara spela det. Och så kan vi bara höra om vi tycker att det här ändå sammanfattar 10-talet. Det här är från en annan podcast. Parisa Amiri och Britta Zachary.
Du kom ut som ambianskänslig alldeles nyss. Vad innebär det? När vi pratar om belysning i rummet.
Nej, men... Jag står för det. Jag uppskattar inte lågkvalitativ belysning.
Nej, men det kan jag absolut skriva under på. Alltså, lysrörslandet USA till exempel. Ja. Där är ju hemskt att vistas.
Nej, men alltså, jag kan verkligen gå in i en lokal och känna att nej, men det här var inte för mig och behöva byta.
Så kan man ibland känna även när man lyssnar på vissa podcast. Eller hur?
Ja.
Att någon kommer ut som ambiansöverkänslig.
Men också USA är väl känt för mer än alltså, att ha lysrör.
Det kan man tycka. Men jag ville i alla fall bara ha ett ljud som var signifikativt för 10-talet.
De summerade hela 10-talet.
Ja, det gjorde tyvärr inte vi. Men vi kan försöka ta nya tag och försöka ge lite hopp och inspiration för det nya årtiondet. Därför tycker jag vi kickar igång den här säsongen nu.
Nytt årtionde!
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Messiah hittar glädjeämnena från 10-talet. Men nu behöver Ingrosso en ny assistent. Eller det är snarare assistenten som behöver en ny assistent.
Det kunde man ju nästan höra på henne.
Jakob Ökvist, sexiga julklapp.
Nej, men hon var inslagen så. Så att hela presenten var att öppna upp henne. Och
fast man ser ju vad som är redan innan. Eller hade hon papper också?
Du menar, det
och JBL synar de svenska kändisarnas nyårslöfte.
Hon svarar då: jag brukar alltid ha ett nyårslöfte, men det skulle jag aldrig avslöja. Det får man ju inte göra. Göran Krona har ju då blandat ihop nyårslöften med födelsedagsönskning.
Så, JBL, hej, välkommen hit, kul.
Hej, tack, kul att vara här.
Hur mår du?
Jo, men lite förkyld, men det känns bra. 20-talet ska bli mitt i decenniet.
Hela decenniet?
Ja, hela decenniet.
Otroligt.
Det jag hade gemensamt med Zlatan i början på förra decenniet var att jag också var ung.
Ja, just det.
Och nu är jag inte lika ung, men det ska ändå bli mitt decennium, så att säga.
Ja, det finns ett hopp att Milan kanske kommer att rycka i dig.
Ja, jag har ju några år kvar till 38, så det finns chans.
Har du testat såna här I am affirmations?
Nej.
Det är det hetaste på YouTube. Det är lite det här Stig Helmer, jag kan flyga, jag är inte rädd.
Mm-hmm.
Alltså det är lite The Secret, det du tänker på visualiseras till slut i din värld. I am, du ska börja varje dag med att säga jag är 20-talets populäraste människa, eller vem du nu vill.
Aha, okej.
Okay. Så upprepar du det i 20 minuter.
Och till slut så blir det sant då,
till slut blir det en sanning.
Ah, okej. Okay. Tack för tipset.
Ja. I am affirmations.
Varje nytt år känns som att du kommer med en ny sån här trendgurusbana.
Varje nytt sätt.
Förra året hade du den här, man skulle räkna till 5.
Ja,
ah,
just
det. Förstod.
5, 4. Ja, den är helt ute.
Ja, den är ute nu. Nu är det här.
Vad då, räkna ner?
Ja.
Innan man säger något.
Eller John, vi har ett helt avsnitt. Du kan gå i vårt.
Ja, du kan googla
efter.
Ja, det är riktigt bra.
5.
Man behöver inte läsa sådana här självhjälpsböcker. Man kan bara lyssna på Freakshow.
Ja, vi har allt.
Men jag tänkte bara lite snabbt där. Tre snabba, glada nyheter för det nya decenniet. Bara snabba nedslag så kanske vi får folk, ger dem lite hopp, okej? Okay? Ja, vi får se hur det går. Ja, ni kommer ihåg vad årets julklapp var i år? Eller förra året?
En upplevelse.
Nej, alltså nu.
Ja, just det, det är nästa förra året. Ja, förra året var det ju det här som ingen köpte, mobillådan.
Exakt, exakt. Många, de spådde det, åh, mobillådan. Åh, det är så nytt, det är 2019 års mest populära. Men om man går tillbaka, det här är då varför man ska lyssna på den här podcasten. Om man då går tillbaka till den 24 december 2016, episod 4 av Freakshow, avsnittet Karatefylla. Lyssna nu. Vem som så att säga nästan glider sömlös genom tiden och är före sin tid. Vi lyssnar på när mobillådan dök in i en viss persons liv.
Spännande.
Jag älskar ju jul, det var det bästa jag visste när jag var barn. Jag hade ju sån här att jag stängde av mobiler och telefoner i 3 dagar. Och vi fick inte lämna lägenheten. Vi var tvungna att vara inomhus för att fira då familjen.
Vem bestämde det här?
Jag. Och jag stoppade, jag hade en låda som jag hade byggt i träslöjden. Där jag stoppade in min mobil, så stängde jag locket. Och ingen fick röra den där mobilen. Jag tittade inte till
den. Det var helig tid.
Ja, men det var helig tid, ja.
Ingen... I 3 dagar, det är ganska mycket.
Ja, det är ganska, jag har förstått sen när jag har kommit ut och träffat andra människor att det här är nästan sjukt.
Du var ganska ensam om den regeln.
Ja. Va?
Det är otroligt. Jag visste ju faktiskt att du hade en sån här låda. Ja. Jag tänkte inte på det där det blev årets julklapp. Du var ju verkligen före din tid.
Groteskt ful var den. Enorm.
Du hade ju en mobillåda innan det fanns mobiler.
Ja, det är otroligt.
Vad sa du till träslöjdsläraren att det var det vad du höll på och byggde på? Vad ska det bli, sa du?
Du kallar mig galen nu, men du ska få se en där framtiden.
Får du se.
Du skrattar åt mig. Men den här lådan, den är årets julklapp om 13 år.
Min fyrfingrade träslöjdslärare tvivlar på mig då. 1997. Men
du hänvisade till Handelns utredningsinstituts presskonferens 2019.
Fan, ja. Vad skönt att få rätt så här i efterhand.
Ja, verkligen. En annan glad nyhet. Det kanske mest är glada nyheter för mig själv. Det kanske inte påverkar. Vi är skitsamma, vi kör på
det. Det är inte
att... här är kul att du är här, John. Kommer du ihåg, vet du namnet Monica Rolfner? Ringer några klockor?
Ja, det gör det.
Ja, kan du snabbt beskriva vem?
Ja, det, hon har skrivit då Tomten är far till alla barnen.
Hon har skrivit filmen, klassiken.
Klassiken Tomten är far till, som går varje jul. Den gick på julafton i år igen.
Varför är hon så okänd i övrigt om hon har skrivit den?
Ja, jag vet inte, för oss är hon ju mest känd då, för när vi drog igång en podcast en geniförklarat då för x antal år sedan, ja. Också på 10-talet då, så twittrade hon väldigt tidigt efter bara ett par avsnitt om hur vedervärdig vår podcast var. Hon hade en sån här Twitter-harang, ja, liksom, innan
ett
det
rant.
Fanns ett rant.
Hon gjorde en Hanif Bali före Hanif
Bali. Verkligen, ja, det var så. Och det, hon hatade geniförklarat. Oj. Och hon tog även då upp att även om det var på skämt, hon hade skrivit några tweet och sen såhär, jag skiter i om det är på skämt. Jaha. Det är fortfarande fruktansvärt det hon säger.
Mm, ursäktar var... ingenting.
Nej, och det tyckte ju vi var ju då lite märkligt. För om man har sett Tomten är far till alla barnen. Mm. Så fin, alltså det är ju inte, ja, alltså, den kan ju vara ganska stötande.
Ja, men då, den här glada nyheten då är att Monica Rolfner nu har lagt ner sin egen filmkarriär. Hon ska inte skriva några fler filmer. Och dessutom gick hon ut i en artikel här i tidningen Expressen precis innan jul. Och så säger hon så här, ironiskt nog: jag tror nog inte att storyn och skämten i Tomten är far till alla barnen hade tagits emot lika lovande om den hade premiär idag. Det är så jäkla känsligt allting. Jag tror inte någon skulle våga producera den. Jag menar, herregud, man har trygga zoner på universitet där folk inte vågar säga någonting för andra blir så triggade.
Ja, det är ju höjden av ironi. För hon blev ju så stött.
Jag vet, jag vet.
Det är ju helt... ja, det är ju helt sinnessjukt.
Känner du, Jakob, du, ja, du sitter med armarna i kors, men tycker du ändå att det kanske kan omvända folk?
Ni sådde ett frö i Rolf nu.
Ja, det här, kan, det här var positivt för hela mänskligheten det här. Eller mest från min...
min också, absolut.
Ja, sista då, sista det glada nyheten. Okay, ja. Ni kommer ihåg det här hyllade avsnittet när Bianca Ingrosso skulle få en assistent. Kommer du ihåg det?
Ja.
Det var, nog,
var det ett hyllat avsnitt?
Ja,
det var starkt.
Det var min spaning också. Ja, i alla fall. Ni kommer ihåg det. Ja. Jävla omtalat. Folk har stopp. Aj, det där är jävla kul.
Hon vill inte bli någon influencer.
Nej, det vill hon inte bli. Nej, Lovisa Worge, som hon då heter, assistenten. Det var ett avsnitt där vi gick igenom en podcast då där Bianca och hennes assistent pratade. Och assistenten framstod ibland kanske som lite... väldigt självsäker, så får man säga.
Ja, det måste man ändå.
Och Bianca lite kuvad. Sådär.
Lite passiv.
Ja.
Hon uppträdde inte som en sån här model employee.
Nej,
gör.
Inte en typisk sån. I alla fall, då hade jag ett snack med några som jobbade med Biancas podcast. Och då sa jag, den här personen droppade för mig att ja, men jag jobbade faktiskt med Bianca Ingrossos podcast. Och så sa jag, vad kul, vi hade faktiskt ett helt avsnitt som vi tillägnade. Hon sa, ja, vet du vad, det var så kul. För vi en gång när vi hade ett möte med Bianca Ingrosso och hennes assistent, så spelade vi upp hela avsnittet för dem.
Oj,
wow.
Och okej, nu kommer det, hur tror ni reaktionen var?
Avför assistenten och Bianca.
Lägger de ner sina karriärer som Monica Rolfner?
Nej, de skrattade gott.
Ja, de gjorde det.
De skrattade så gott. Och först så tänkte jag, min första reaktion var, ah, de skrattade gott, vad kul. Men sen tänkte jag, jag vet inte om det här får mig att tycka mer eller mindre om dem som personer.
Men var de självironiska?
Nej, det, exakt, jag skulle vilja ha varit en fluga på väggen och kunna avgöra, fanns det någonting i skrattet? Fanns det en klangbotten? Finns det någonting som...
Ja, men det roliga med din spaning där var ju att det var ju liksom vdn Bianca Ingrosso som blev hunsad av assistenten i sitt bolag. Så ja, hade man gjort det så här undercover boss, mm, så hade man fått vända på steken, yeah, att det var assistenten som fick vara undercover, eller Bianca hade fått vara, ja, undercover assistent.
Ja, just det.
För att det skulle, man skulle, ja, förstå.
Jag vet inte, bara, det var bara en fascinerande tanke att sitta, jag tänker om man hör ett sånt segment som ändå hade en viss, det fanns ju vissa, jag hade ju vissa frågeställningar. Finns det någon självreflektion hos personerna, eller tyckte de bara att det var skön klaxback?
Kunde du inte fråga det? Mm. Fast det kanske är...
Ja, ja, jag vet. Nej, jag vet.
Nej, den är lite svår.
Men, i alla fall den goda nyheten då. Ja. Okej. Okay. I slutet av förra året nåddes vi av den här nyheten Expressen, Aftonbladet rapporterar. Bianca Ingrosso, 24, lever ett hektiskt liv som influencer. Hon är fyllt 25 nu. I början av 2019 anlitar hon därför Lovisa Vorge, 22, som assistent. Men nu behöver Ingrosso en ny assistent. Mm. Eller det är snarare assistenten som behöver en ny assistent, eller Bianca.
Det kunde man ju nästan höra på henne.
Det hette väl avsnittet?
I videon på YouTube säger Bianca efter ett tag, vänta nu, det här är ju mer som din assistent, säger hon till sin assistent Lovisa. Ibland skriver ju då all komik sig själv. Ibland, ja, ler gudarna mot en, och att Bianca Ingrossos assistent nu ansöker om en annan assistent, en egen assistent, och att 3000 människor nu har ansökt om tjänsten som Bianca Ingrossos assistent. Det är som positiv och härlig nyhet som man bara kan ta med sig in i det nya årtiondet. Så med de här nyheterna, förutspåelsen där med mobillådan, tomten är far till alla barnen Monica och Biancas assistent, tycker jag att vi har vänt och dysterkvistarna på DNs framtidsprognos till något positivt.
Verkligen.
Eller hur?
Det glada 20-talet.
Det börjar nu.
Nu kör vi.
Vi nämnde ju då Monica Rolfner som en tidig version av Hanif Bali. Mm. Det får mig osökt att tänka på att jag har kurrat en del på Twitter, va?
Det
Hanif
har
Bali
i bråk,
Annika Strandhäll,
varsin ringhörna.
Ja, kombatanter.
Ja. Och folk ställer sig på olika sidor här nu. Det är ett polariserat samhälle vi, ja, lämnar
om det.
20-talet. Hanif Bali gick då ut i veckan och pratade om att män är mer, har, tenderar att vara otrogna mer än vad kvinnor gör. Mm. Är. Mm. Annika Strandhäll sa, host, host, oj, är det regalskeppet Vasa som har tagit fram sin kvinnoskonst? Ja, men hon tyckte det var väldigt dammigt sätt att se på manligt och kvinnligt. Att män skulle vara liksom ute och så sin vildhavre medan, mm, kvinnan står hemma vid spisen och rör om i grytan.
Ja, jag har varit medveten om ganska ofta, om man någon gång in och nosar i de här, i de här, med de här åsikterna, eller sprider de här åsikterna, ens i närheten av åsikterna, så framstår man lätt som att man har ganska en dammig syn på sexualitet och könsroller och sånt där.
Så kan det vara. Då ska jag bara helt enkelt säga, jag ska nu berätta vad en kvinna berättade för mig på nyårsafton. Hon gjorde en liten överraskningsaktivitet för sin man. Så kan vi se, om jag berättar vad hon gjorde, kan ni då tänka er att det omvänt då är jag som gör det här för min fru. Så ska vi se om kvinnor och män är helt och hållet. Det spelar ingen roll. Man, kvinna, vem bryr sig? Mm-hmm. Det spelar ingen roll vem du sätter i huvudrollen här.
Är det här vetenskapligt förankrat?
Det är det skulle kunna bli. I och med att jag tar en tes här nu. Eller jag bara berättar vad hon... Det var en kvinna. Hon var på vår nyårsfest. Vi hade en nyårsfest. Hon hade inte med sig sin sambo. Men då berättade hon att hon gjorde hade en romantisk happening för sin älskade man. Mm. Hon gjorde en liten sån överrasknings... lite som en tipspromenad kan man säga. Hennes man kommer hem, då har hon ställt upp marschaller runt huset som en snitslad bana.
Alltså som är någon slags som en hinderbana?
Ja, exakt. Ja. Lite som... vad heter det? Ninja... Vad heter det?
Warrior.
Ninja Warrior. Ja. Man ska ta sig...
Oj, okej.
Okay. Inte genom lika elden. Krånglig. Nej, man ska inte... Men man skulle följa den här... Du vet, som en... som en gång av marschaller ner till baksidan av huset. Mm. Där öppnar han dörren. Då har hon ställt värmeljus i en lite mindre då gång som följer in i som en liten hemlig liksom, vad ska det här leda?
Lite, ganska filmiskt.
Ja, väldigt. Övergår då från värmeljus till röda rosenblad. Som liksom så här, man ska följa blad efter blad efter blad. In i ett rum där hon ligger naken med ett sidenband som ända, alltså som hon har knytit, hon har, som så, på en julklapp.
Var det som ett paket?
Ja.
Hur har han dragit då? Nu vill jag inte bli jag för anatomisk, men har
dragit röret? Alltså, tänk er som en fyr.
Men har de då ett rött sidenband mellan benen?
Ja, som går upp över axeln,
inte
ner.
Inte obekvämt, jag vet att folk brukar klaga på stringtrosor och sånt där. Jag tänker att,
men man behöver inte dra så hårt.
Jag behöver inte slita.
Fast man ska få till en rejäl rosett, tänker
ja, det ska,
jag.
Ja, men sen ska det ju runt midjan också, så blev rosett. Så att han skulle då...
Tar man in hjälp för att genomföra det här?
Jag hoppas hon gjorde det.
Kan man ringa de här orkarinte.se? Du, jag har
grannar.
En fråga.
Du har fastnat verkligen på själva bandet. Nej, själva inslagnings-
jag har aldrig sett en människa slå in sig själv med en rosett. Har du, John, du verkar...
Det verkar som att, vadå, har du inte...
Nej, men så här, jag vill höra resten av historien.
Ja, förlåt.
Du blir mer intresserad vilken uthyresföretag, var det senior, äldre, färre. Nej, men hon var inslagen så att hela presenten var att öppna upp henne. Och
fast man ser ju vad som är redan innan. Eller hade
du
menar,
papper
också?
Du menar,
papper. Och han kan, lite, kan det,
det hade ju varit intressant. Hur i helvete hon hade slagit
och
in
sig. Och han är sen hem från jobbet.
Hon har dött där.
Dog in, ja, kommer du någon gång?
Hon dog i en tragisk inslagningsolycka.
Han fastnade vid en broöppning.
Också svårt att förklara. Jag lovar, det var hon själv som hade slagit in sig. Polisen bara, vad fan, tror du vi är dumma? Hur fan har de tejpat in sig själv? Det är du som har gjort det.
Har ni hämtat kroppen? Kan vi hämta polisen? Så här kroppssäck? Det behövs inte den här gången. Hon är redan inslag. Det är första gången någon bärs ut festligt.
Ja,
det...
väldigt otippat att
man
fick
för in den här jättelika julklappen i kremeringsugnen.
Ja, du menar att hon aldrig mer, man måste väl öppna och se att han, vilket jävla överraskning för honom att öppna att hon är död.
Ja, han fick sitt fruslik i julklapp.
Ja, vad skulle han tänka? Ingen kan ju berätta att hon hade tänkt vara levande.
Nej, exakt.
Utan han får ju gå hela livet och tänka, jag hörde att din fru hade gått bort. Hur gick det till om man får fråga
lite? Var det cancer?
Nej, ja,
nej, det var en annan grej.
Var mer en paketolycka. Nej, men hon hade inget papper. Det var inget silkespapper. Nej. Utan hon var helt sprittsprångande naken.
Men ett band ändå. Jag tycker att bandet är viktigt. Okay.
Brett sidenband, rött. Han öppnar detta och det blir en romantisk stund, sa hon. Vi hade jättetrevligt. Ponera att jag gör samma övriga...
Han öppnar detta.
Men vadå öppnade?
Han låste väl lite upp. Han gjorde att upp rosetten.
Nej, men med munnen kanske lite så.
Ja, men varför var hon inslagen? Jag förstår fortfarande
inte. Nej, men hon var en jag ger dig mig själv.
Ja, men det
var
väl ingen konstigt.
Det är väl konstigt att slå in sig själv. Det är väl konstigt. Varför inte?
Ja, men det skulle väl vara lite konstigt.
Okej.
Ja, men om man ska överraska så måste man ju överraska.
Det är ingen överraskning att ens fru ligger i sängen. Det är fan det enda hon gör. Det är du igen. Om det hade legat en annan kvinna inslagen i hans säng, hade jag varit förvånad. Ja, det är present.
Nej, men hon har ju aldrig legat naken inslagen i ett sidenband.
Det säger ju också lite så här att hon, alltså att hon objektifierar väl lite. Alltså presenten skulle, eller julklappen skulle vara då att så här, du får göra lite vad du vill med mig. Ja.
Du menar att det här kanske var ett test på hans genustänk?
Nej, men jag skulle...
Slår du upp med er ut svin?
Jaha.
Han drar upp rosetten så nu har jag dig, din jävla...
Vad då att han är
det jävla mansgris? Men jag har bara ett paket för dig.
Ja, det ser lite ut som ett älskling. Vad fan, du jävla typiskt män och bara...
Jag är så mycket mer.
Jaha, så han skulle bara stängt undan och gått.
Ja, det var det som...
han skulle bara
jag bara en julklapp henne. För dig. Ja, du har en sån klisterlapp där det står från.
Nej, men vad gjorde det? Det var,
nej, han slog väl upp henne. Eller han öppnade väl
jag hoppas. Men var det ett rim också? Nu kan du mig äntligen hitta. Nu ska du få smaka på min...
Ja, och så vidare. Ja, det kan ju vara ett längre rim än så.
Jo.
Det behöver inte vara så direkt heller i rimmet om du ser vad du har där i.
Hoppas det här passar ditt stuk. Nu vill jag smaka på ditt...
Ja, men... Mix Megapols julrimstuga. Vad ska du slå in?
Bingo, låt oss uppe och sitta ikväll.
Ja, Rickard Olsson här. Elisabeth Ivansbro, vad ska du slå in? Förlåt. Ditt kön. Det här var ju inte ens julafton.
Nej, du menar nu att om du hade gjort det här så hade det varit konstigt.
Jag tänker att om min fru kommer in, följer någon form av rosenbladsbana med tända ljus, jag ligger och har slagit in, då blir det ju bara själv. Jag gör nog ingen hela, utan bara själva En dubbelrosett kanske. Mm.
För... inte dra för hårt där, nej.
Kring penis.
Ja, ja. Mm. Och frågan är, ska det vara en glad eller en...
Nej, det...
Och det blir ändå sorgligare bara...
Ja, om den inte är glad blir det ju konstigt.
Du ligger och sover med en rosett kring penis.
Jag somnat.
Ja, nej, det blir...
Och hon, låt han sova vidare barn. Är... Hon har tagit med barnen runt.
Ja, men då är det ju svårt att se att det var någon, alltså om du bara har en liten rosett kring, alltså då ska,
ja, ja men det går ju inte för en man att göra en sån här, för en kvinna är det något äggande eller,
ja. Ja, hur menar du att det här bidrar till forskningen?
Det här bevisar min tes.
Vad är tesen?
Säg det nu.
Ja men någon form, jag ställer mig mitt emellan Hanif Bali och Annika Strandhäll. Jag tror det finns situationer, ja, där män och kvinnor har olika fördel, nackdel, yeah, i det sexuella spelet.
Ja, verkligen.
Ja, jag förstår. Tack, regalskeppet Vasa.
Den här veckan så presenteras Freakshow i samarbete med Ferratum.
Ferratum erbjuder kreditlån som du enkelt ansöker om direkt på nätet. Och där kan du ansöka om ett belopp mellan 1000 och 45 000 kronor. Och pengarna du beviljas betalas ut till ditt Ferratum-konto.
Många kan få en kredit av Ferratum, men det görs såklart alltid en individuell bedömning. Vilket betyder att Ferratum inte kan garantera att du blir beviljad en kredit.
Och tänk då också på att det här är en högkostnadskredit, och om du inte kan betala tillbaka riskerar du en betalningsanmärkning. Om det här kan du läsa mer på hallåkonsument.se.
Och eftersom kreditlån är ett så kallat osäkrat lån så behöver du ingen säkerhet som ett hus eller liknande. Allt du gör är att du identifierar dig med ditt bank-ID.
Gör en ansökan på ferratum.se. Ja men nytt år!
Ja, härligt.
Ja, väldigt härligt.
Jag har ju också förberett mig nu för det nya årtiondet.
Mm. Mm.
Och i gammal vanlig stil så hade jag planerat en hejdundrande spaning.
Okay.
Tyvärr har jag misslyckats.
Hejdundrande spaning, det är lite det du är känt för.
Ja, jag vet inte, jag försöker i alla fall.
Jo, men verkligen, jag vet, ja, många gånger man har sagt så här, när kommer JVL dit, de är hejdundrande spaningarna.
Ja, jag tänkte i alla fall göra ett försök nu. Att det här ska bli den första spaningen i det nya årtiondet. Jag vill go in with a bang.
Jag tror att det här kommer bli din bästa spaning hittills på hela decenniet.
Ja, tyvärr då så har jag misslyckats. Det började bra, okay. Jag hade en stark idé, men tyvärr har jag misslyckats och jag vet vilka jag skyller på.
Mm-hmm.
Ja, jag återkommer lite till det. Men när jag började bli taggad för det här så var när jag lyssnade på en podcast som heter Dish Nation. Har ni hört den?
Nej.
Det är liksom ett amerikanskt freakshow. Det är så här, de bevakar lite kändisvärlden och sådär i USA då. Och där gick de igenom då, amerikanska kändisars nyårslöften. Och jag tänkte, det är ju en ganska kul grej. Och de skapar lite content av det, de pratar om det och bollar lite så här.
Welcome back to Dish Nation. Now today is the second day of the new year. And I'm sure everyone's trying to stay true to their new year's resolutions. But let's take a look at some of the new year's resolutions that some celebs have made. And we'll start out with Ludacris and his wife, Adoxie. They made a resolution. They're going to try for a son because he keeps getting girls.
Well, you can't try for a son. I mean,
no, you can try all you want.
No, but you
and
can't.
I suggest it.
What is he saying? Like he heard certain positions you get into.
Julianne Moore's resolution was not to hurt herself while exercising.
Hmm.
Well, she's at that age, right? I guess you got to push yourself. You got to remember how old you are.
Oh,
so
right.
Don't get into that whole exercise thing. Nicole Kidman was to add less sweetener to her coffee.
I did that. Now I'm black coffee with two stevia.
Well, you don't have to be so bitter about it.
Hey.
Ja, ni hör ju lite här.
Ja,
här
det är tajt.
Det svänger.
Ja. Det är amerikanskt.
Ja,
men det är mycket att lära.
Ja, men också det är roligt. Det är ganska roliga nyårslöften. Mm. Liksom, så här. Det är liksom, de är inte för tokiga, de är liksom lite lagom. Så där. Det ger en innehåll att leka med.
Verkligen.
Och då tänkte jag, det här är ju skitkul. Vi gör det här.
Vi gör en svensk version.
Vi gör en svensk version av det här. Vi tar de svenska kändisarnas nyårslöften och gör lite samma sak.
Ja, vad kul.
Men det kan bli en hejdundrande spaning.
Ja, exakt. Men det jag kommer fram till då när jag ska göra det här är egentligen bara en sak.
Oh, nej.
Och det återkommer jag lite till. Men vi kan väl först bara lyssna på ett litet axplock här av svenska kändisars nyårslöften. Mm. Som jag började samla ihop då för att så här, samla material och snacka om. Och se om vi kan skapa innehåll av det, precis som Dish Nation gjorde. Så här hör vi då bland annat Pontus Kåmark, Magdalena Graf, Nene Cherry, Tina Nordström och sen Fredrik Reinfeldt i slutet då. Mm. Det är liksom en ganska bred mix av kändisar. Och se om vi kan göra någonting på det här.
Nej, jag håller aldrig den här luften ändå, så att det får bli lugnt. Det är bättre att inte ge några.
Nej, jag har inte det. Alltså, jag brukar inte ha så mycket nyårslöften. Jag försöker leva varje dag så som jag vill istället.
Mm. Nej, jag brukar inte ha det. Alltså. Jag kommer nog inte ha några år heller, tror jag inte.
Men det finns ju mängder med saker man vill göra bättre. Så jag menar, det är nog inte svårt att hitta på ett.
Så dåligt på att hålla löften, så att jag hoppar över det. Jag tar hellre ett söndagslöfte, så försöker hålla det till söndagen det går.
Mm. Jag tror inte på nyårslöften. Nej. Håll inte på med sånt, de funkar aldrig.
Nej, alltså jag fungerar inte längre så att jag liksom samlar ihop mig vid ett tillfälle om året och tänker nu är det dags att börja avge löften, utan jag har kommit på att det där kan man, ett samtal man kan föra sig med sig själv kontinuerligt.
Ja, det är alltså ett samtal man kan föra med sig själv kontinuerligt, säger Fredrik Reinfeldt då. Ja, kan vi skapa innehåll av det här?
Det är inte lika kul som Ludacris eller de andra. Nej.
Nej. Jag ska göka fram en son är ju mer än jag gör det här på varje söndag. Så.
Ett söndagslöfte
varje söndag.
Ja, jag tycker det här blev ju väldigt svårt att jobba med då. Och det jag kommer fram till är ju alltså att det behövs nya kändisar i Sverige. Ja. Nu när vi går in i ett nytt decennium. För de andra har blivit liksom trötta. Mm. Och jag känner att jag behöver motivera det här lite grann. Så här är då tre skäl till varför jag tycker att det behövs nya svenska kändisar.
Okay.
Och allt bottnar i det här med nyårslöften då.
Ja, de var trötta. Reinfeldt är ju knappt som att han ens orkade avsluta meningen där i slutet.
Nej, och det, ja, nej, verkligen. Och, men det roliga med det här är att så här, det här liksom säljer. För Aftonbladet har en stor artikel då, kändisarnas nyårslöften för 2020, som gick ut, men den låg högst upp på Aftonbladet i flera dagar och så där. Kan ni gissa hur många kändisar som de frågade?
22.
76. Oj. Vilket är ju jävligt mycket.
Mycket känns
det. Alltså, ringan har ringt och 76 samtal och frågat om det här, vilket måste ju tagit då liksom nästan flera dagar för en reporter. Så Aftonbladet vet liksom att det finns ett intresse från folket om det här. På frågan då, vilket är ditt nyårslöfte? Så här är mina skäl då. Tre skäl till varför det behövs nya svenska kändisar. 1. Svenska kändisar är tråkiga. Trots tid för förberedelser så är de helt tomma. För jag märker när jag går igenom det här att det är i princip samma kändis som får frågan varje år. Mm. Det finns en sån här artikel varje år. Och två som återkommer då tre år i rad är Hanna Graf, tv-profil, och Ellen Bergström då, skådis och profil, Instagram-profil. Och de svarar då, Hanna Graf svarar, har inget nyårslöfte och ska nog strunta i det. Ellen Bergström säger, ingenting, jag har aldrig haft det och kommer aldrig ha. Man ska kunna göra löften till sig själv hela tiden, inte en speciell dag. Som har haft ett helt år på sig att komma på något kul att säga. Och ändå lyckas de inte.
Men henne behöver de ju inte ringa upp. Där kan de ju copy-pasta. I och med att hon har aldrig haft och kommer aldrig att ha. Nej, men, så vet jag
men kanske frågan är kanske ändå att det är värd att upprepas. Men det kan ju komma någonting.
Det kan ju
har
komma
det hänt något i ditt liv?
De hoppas ju ändå. Alltså, de lyssnar också på Dish Nation och tänker, fan, det här vi vill ha också sånt här innehåll.
Ringer du Hanna igen? Nej, men vad fan, hon har ju inget. Ja, men ring nu.
Vi tar några andra exempel här. Anders Hansen i ropet
verkligen,
mest i ropet. Lyssnade sommarpratet någonsin eller något så. Han säger avger aldrig några.
Nej.
Håller de ändå inte.
Nej, men då är det ju...
Charlotte Bovin
gifta sig med honom kan inte vara bra. Avger aldrig löften, håller de inte.
Samma som varje år och jag tänker aldrig avslöja vad det är.
Nej,
Peter Harrison, jag har inget. Mitt löfte är att aldrig avge ett nyårslöfte. Man kan aldrig hålla det i alla fall.
Kan aldrig, det vet han det.
Måns Möller 44. Komiker.
Ja.
Ändå någonting?
Ja. Man tänker att här ska man nu är det dags för leverans.
Här kommer det. Jag lovar att jag ska jobba lite mindre nästa höst.
Ja, det var ju möjligt
nästa
ännu tråkigare.
Höst!
Och lite mindre. Jag vet inte ens vad det betyder.
Nej, det är
lite mindre. Nej, nästa höst.
Så hittar jag då två som ändå så här börjar det brännas lite grann.
Levereras.
Och det är också två som fått frågan flera gånger. Det är två som har tänkt. För de börjar sina svar så här. En börjar svaret med Och den andra börjar svaret med jag tänkte på det här om dagen. Och det är Magnus Hedman, för detta fotbollsproffs.
Han åker runt och föreläser nu, Hedman.
Ja, inte om sina nyårslöften, nej, tror jag i alla fall. Och Danny Saucedo då, artist.
Det är två personer som jag generellt sett inte förknippar med uttrycket
Nej, men Magnus Hedman säger och Danny Saucedo säger jag tänkte på det här om dagen. Okay. Så han har ju då tänkt i flera dagar.
Ja.
Och vad tror ni kommer efter på Magnus Hedmans
Jag lovar att inte använda fler droger.
Ja, det skulle ju kunna vara ett bra nyår. Han är väl nykter sådär, missbrukare.
Att fortsätta att det nyktra, på det nyktra spåret.
Ja, men det vore ju någonting. Jag har nog inget löfte.
Nej, han tänkte och så kom det ändå inget.
Och Danny Saucedo då? Jag tänkte på det här om dagen.
Åh, vad kul.
Men jag kom inte på något.
Jo, jag vill gärna bli bättre på att hålla mina rutiner. Så det får bli mitt löfte.
Åh, det blir tråkigt.
att hålla sina rutiner i löftet för nya
jag
år.
Jag vet inte vad det betyder. Nej. Magnus Hedman och Danny Saucedo har då tänkt efter. Ja, de har... Och det enda de kunde komma på var inget löfte och bli bättre på att hålla mina rutiner.
Ja.
Svenska kändisar är tråkiga.
Otroligt tråkiga.
Ett skäl till att vi behöver nya svenska kändisar. Två. Svenska kändisar är korkade. De vet inte vad ett nyårslöfte är. Görel Krona, 60. Ja. Lite i ropet och hon är mer än älskar mig. Hon svarar då, jag brukar alltid ha ett nyårslöfte, men det skulle jag aldrig avslöja. Det får man ju inte göra.
Nähä, för då försvinner magin eller?
Nej, för Görel Krona har ju då blandat ihop nyårslöfte med födelsedagsönskning. Det vill säga när man blåser ut ljusen får man inte säga vad man önskar sig.
Nej, för finns då... ingen sån regel när Görel Krona har missförstått.
Hon har missförstått alltihop då, hon är korkad. Kajsa Bergqvist, före detta höjdhoppare. Mm. Oj, så långt har jag inte hunnit tänka. Jag tycker att livet är rätt bra just nu. Kajsa Bergqvist tror då alltså att nyårslöften är till för folk med dåliga liv.
Och att det här löftet ska ändra hela den livs... Livet ska ta en ny vändning.
Nej, det är ju ingen... Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Mm. Okej, och sen ett... Johan Jureskog, den här stjärnkocken.
Du är jättegoda burgare.
Ja, jag träffade honom förra året första gången. Väldigt så... mycket man.
Vad tror ni att hans nyårslöfte var?
Tjäna mer pengar.
Nej. Jag tror inte på löften. Nej. Jag tror på magkänslan.
Det är ju typ samma.
Johan Jureskog tror då att man inte kan ha magkänsla och lova saker. Gustav Lind då, skådespelare. Han är med den här med Älska mig också. Spelar brorsan där.
Väldigt i ropet nu.
Ja, väldigt i ropet. Duktig skådis. Han svarar då, ja det har jag faktiskt. Men det är inget jag vill berätta.
Nej.
Det är inte så att jag vill sluta eller börja med något, utan snarare på temat hur man vill ta sig an livet. Så Gustav Linds alternativa definition av ett nyårslöfte är exakt vad ett nyårslöfte är. Korkad också.
Ja, svensk skådespelare skulle jag säga, som kanske har umgåtts lite för mycket med andra skådespelare. De är ofta ganska platta får man säga.
Sen har vi då Yvonne Lombard, skådespelerska, och Leif Loket Olsson. De säger,
har de grävt djupt?
Svarar de tillsammans?
Ja, de kommer efter varandra. Okay. Nej,
Yvonne Lombard tror jag du måste ringa in.
Ja, men känd skådis, gammal Dramaten, ska ha varit med i Stadsteatern, varit med i massa grejer.
Man känner Göta kanal.
Hon säger, varför ska man ha det när man är 90 år? Jag har slutat röka också. Och Leif Loket Olsson säger, det har man inte vid 80 år. Röka har jag aldrig gjort. Yvonne Lombard och Leif Loket Olsson tror alltså att nyårslöften måste ha med ålder och rökning att göra. Alltså att det bara finns ett nyårslöfte och det handlar om rökning.
Det kanske var så på deras tid.
Alltså, kanske det var.
Alla nyårslöften innan 1960 kanske var om rökning.
Ja, kan man inte säga alla säger det går aldrig att hålla, de slår aldrig. Alltså, folk verkar liksom göra, varför inte bara säga det här året ska jag försöka ha mycket roligare än jag hade förra året.
De är antingen...
Ska jag ta tag i saker och ting, jag ska ut och resa, jag ska göra något.
Ja, men för att de är antingen tråkiga eller korkade. Eller tre. Svenska kändisar behöver ta ett chillpill. Simon Hermansson då, årets Bachelor. Såg ni Bachelor?
Jag såg några rubriker med den här. Just den här killen var väl han som alltid bara arg.
Ja,
han
men,
är förbannad hela tiden.
Han var förbannad och
kan man vara arg?
Folk tyckte han var lite dryg då. Skvaller inifrån produktionen säger ju att många tjejer vill åka hem, men att de som jobbade med produktionen var, sa liksom, stanna kvar, vi fixar ett bättre rum eller något. Hans nyårslöfte då, att radera Instagram. Men det kommer aldrig att hålla ändå, det vet väl alla. Haha. Men mitt generella nyårslöfte är väl att ta hand om mig själv. Man glömmer ofta bort sig själv oavsett vad man har för status.
Han ser ju ut att ha tagit hand om sig själv.
Ja, jag är inte säker på vilken status Simon menar, men jag tror han menar någon typ av hög status om man har sett eller hört honom någon gång. Så även han menar då att man ska ta hand om sig själv även om man har hög status som han har då. Chillpill. Simon.
Ja, verkligen. Det är ändå ganska högst att det var en av två bachelors.
Den enda historien som har inte kunnat hålla själva bachelorn själv, som är idén.
Behövs.
Jonas Sjöstedt då, partiledare för Vänsterpartiet. Vad är ditt nyårslöfte? Vår gemensamma välfärd går på knäna, men allt fler protesterar mot de stora nedskärningarna. Tillsammans kan vi visa att det finns en annan väg. Förskolan, skolan, äldreomsorgen och vården ska få de resurser som behövs. Jag kommer vara med och fixa det. Ja, det här är ju ett löfte.
Ja, det är det. Men jäklar, det är lite stort va, om någon frågar bara, du är på nyårsfesten. Tja Jonas, vad säger du? Skål!
Tio! Nio! Vad har du för något?
Jag ska sluta röka.
Jag ska gå rädda välfärden.
Du då Jonas? Tre! Jag ska...
Skola, vård, ja, omsorg. Jag fixar allt.
Och det här är då på lugn, ett Jonas. År. Alltså på ett år ska då Jonas Sjöstedt...
I opposition
med starka 8% av befolkningen i ryggen. Ska han då genomföra allt det här på under 2020?
Det är svårt.
Men det är ändå en politiker med vision.
Ja, fast ta ett chillpill.
Ja, chillpill, absolut.
Sista exemplet då. på att varför det behövs nya svenska kändisar och att de behöver, för att de behöver ta ett chillpill. Stefan Holm, före detta höjdhoppare, vilken är ditt nyårslöfte?
Han har något.
Ja, han har något. Jag har ett årligt nyårslöfte varje år, och det är att inte ha ett nyårslöfte. Jag tycker att man kan förändra sig vilken dag som helst på året. Man måste inte börja träna, sluta röka eller äta nyttigare den 1 januari. Det kan man göra den 23 augusti istället.
Men man inte gjorde det.
Jo, fast också så här, ta ett chillpill, Stefan Holm. Alltså det, så här, det behöver man inte göra. Alltså han är någon slags predikant här.
Ja, verkligen.
Ja. Så mitt konstaterande är då helt enkelt att Sverige behöver nya kändisar, för de andra har blivit trötta, de är korkade, de behöver ta ett chillpill och de är tråkiga. Så mitt nyårslöfte då, det är att sluta ge de här liksom befintliga kändisarna någon uppmärksamhet. Och jag tycker ni ska joina in mig där. Alltså inte klicka på några rubriker med deras namn, inte följa dem på Instagram, liksom ingenting. Det tycker jag ska vara vårt nyårslöfte.
Hela svenska folkets nyårslöfte.
Ja.
Skit i svenska kändisar.
Exakt, vi behöver nya. Men det kanske är dumt ändå att ge ett sånt här löfte. Man lyckas ju aldrig hålla dem!
Såg ni Golden Globe-galan?
Via Twitter. Alltså folk som delade olika highlights.
Just det.
Jag såg de roliga delarna.
Ja. Ricky Gervais, han var värd femte gången. Roligt tycker jag. Jag tyckte att det kändes som att han gick all in. Han brydde sig inte så mycket om att få skratt den här gången, utan han var ganska hårdför i sin kritik av branschen.
Ja.
Alltså, det var ganska mycket, om man jämför som, från sådär, som komiker själv, så kan man säga att man vet ju att det finns vissa skämt som kanske inte kommer få så mycket skratt, men man vill ändå säga det för att det är kul att riva upp lite känslor.
Han hade väl som ingångsvärde att okej, det här är sista gången, nu skiter jag i allt. Yeah. Jag bara kör.
Ja.
Sen gjorde han det.
Härlig inställning. Helt rätt. Vi kan lyssna lite på hur det lät när Rick, det här är väl det mest omtalade, eller det här är i alla fall det som har delats mest på Twitter sen då galan gick av stapeln natten till i måndags.
So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and f*** off, okay?
Ja, det är...
Så har ju aldrig någon sagt tidigare.
Nej, det är roligt.
Och sen är det några som applåderar.
Förutom Tom Hanks som såg helt bedrövad ut.
Det som har hänt då med det här sen dess, och det här är då återigen ett tecken på att vi på Freakshow ligger före vår tid. Precis det som hände när Dave Chappelle släppte show i höstas, Bill Burr släppte cover, Louis CK släppte massa läckt material förra året, så har det här nu direkt politiserats. Det har gjorts, alltså man har då gjort Ricky Gervais till en symbol. Väldigt många, den här höger, allt högersidan Breitbart har gått ut och skrivit en lång text om hur fantastiskt Ricky Gervais är. Det är många folk långt ut på högerkanten som har sagt att äntligen
en till
får,
som säger som det är.
Ja, äntligen får de här vänstervridna, liberala Hollywoodkändisarna utan verklighetsuppfattning höra att ingen bryr sig om vad kändisar tycker om saker och ting. Äntligen är det en kändis som säger att ingen bryr sig om vad kändisar tycker om saker och ting. Äntligen kan jag se en kändis som säger saker att kändisars åsikter inte spelar någon roll.
Men den här tror jag på.
Ja, och det här är ju någonting som måste upphöra. Alltså som komiker här så blir jag ju upprörd. Jag ska inte bunta ihop mig med världsstjärnor som Bill Burr och Dave Chappelle och Ricky Gervais, men jag är ändå Romelandas Ricky Gervais. Jag är ändå Bollnäs Bill Burr.
Ja.
Jag är ändå Danderyds Dave Chappelle.
Danderyds. Aldrig sagt i samma mening.
Ja.
Så är det.
Ja, så är det.
Så är det. Alltså, han borde starta en sån här Swish-linje nu, Ricky Gervais. Han skulle kunna få in hur mycket pengar som helst.
Han skulle kunna genomföra den där genusboken som Ivar Arpi vill skriva. Och Ann Heberleins våldtäktsbok. Och alla de här böckerna. Ja. Lamotte skulle kunna köpa nya utrustningar.
Det finns mycket pengar att tjäna. Han behöver inte göra Golden Globe mer.
Nej. Han kan åka till Kronogården vilken dag som helst.
Ja, men det som Ricky Gervais gick ut då på, i veckan på Instagram och skrev så här: hur kan det anses att vara alt-right att gå ut och kritisera de mest förmögna människorna på vår planet och kritisera de stora företagen? Hur kan det anses vara alt-right? För vissa tidningar har ju då också gått i fällan, tidningar som kanske då är mer på vänstersidan, The Independent och LA Times,
Washington Post också gjorde en sågning att det var ingen som brydde sig av vad du sa där uppe, Ricky.
Nej, exakt så. Vissa tidningar har då gått i den fällan. Från andra sidan, de säger så här: det här är inte rätt ögonblick att göra ner kändisar. Hur kan man göra någonting sånt på en sån gala? Och det hindrade ju heller inte kändisarna från att gå på galan efter Ricky och ändå dra politiska statements. Jennifer Aniston gick upp och pratade om klimatfrågan. Shoken Phoenix pratade om veganism. Nej. Michelle Williams gick ut och pratade om abort. Och Patricia Arquette gick in på den ganska komplexa frågan om konflikten mellan Iran och USA.
Oj, alltså,
det är ändå...
De lyssnade inte.
Nej. Det är ändå balls att efter att världen då för galan har gjort ner politiska statements från kändisar, man sitter med sitt förberedda tal och så går man ändå upp och genomför sitt politiska tal.
Alltså ja, det är ändå boss. Men tog de med någonting av, alltså svarade de på hans kritik eller de bara körde sitt tal liksom?
Nej, de körde sitt tal.
Ja, de körde sin grej. Ja, det är absolut balls.
Men det skulle vilja uppmana folk då, för det här har hänt i Sverige också, många högermänniskor har då gått ut och sagt så här: äntligen Ricky Gervais, fan vad skönt, nu får de så de tiger. Han skämtade om Greta Thunberg, så skönt. Och om man lyssnar på skämtet där, det skämtet är inte om Greta Thunberg, ja, hon används bara som en liten bricka i det här skämtet. Men just att det, jag vet ju hur det funkar. Alltså den dagen Ricky Gervais går ut och gör ett skämt om någonting som folk på högerkanten älskar, säg Donald Trump eller Jesus eller dalahästar eller någonting sånt där, så kommer ju folk säga: jag kommer aldrig mer lyssna på Ricky Gervais, han är en jävla PK.
Men har Ricky Gervais nu lyckats med då liksom det nästan omöjliga knepet att bli omhuldad av både vänstern och högern
och hatad av bägge?
Ja, eller om nu älskar väl alla honom liksom.
Ja, jag retweetade en tweet då när, efter Rickys tal här, som sa liksom att det är ironiskt att hur många högermänniskor, alltså extremhögermänniskor, som nu älskar Ricky med tanke på vad han egentligen tycker om sådana som er. Mm. Och då var det någon som svarade, det var en kille som skrev så här: ja, men vi SD-are, vi kanske är bra på att skilja på verk och person.
Mm.
Och man säger bara: nej, men det är ju exakt det, ni inte det. Ni kanske är sämst i världen på att skilja på verk och person. Om det fanns ett VM i att skilja på verk och person, och det är ingen publiksport, det är det inte. Alltså, men så skulle...
Den finns inte i OS.
Nej, så skulle den typen av längst till höger folk vinna varje år. Etta, de, tvåa, kommunisterna, trea, islamisterna. Också dåliga på att skilja på verk och person. Alltså väldigt, ja, han visar ingen respekt för min profet, men han är jävla rolig. Sa väldigt få IS-krigare, exempelvis. Eller hur?
Ja, det var väldigt få.
Man måste skilja på verk och person.
Men det
är, sa de inte ofta.
Det är nog några då svenska högermän som kanske tänker då, alltså, kanske ändå kommer Ricky Gervais uppträda på partidagen i Sölvesborg nästa år.
Ja, det jag menar med att de är sämst i världen på att skilja på verk och person, det är att det räcker att Christer Sandelin säger någonting positivt om Jimmie Åkesson på fyllan, och plötsligt går alla Sverigevänner runt och nynna på gamla freestyle-låtar. Men om någon kändis, typ Joel Kinnaman, går ut och antyder att SD skulle vara dåligt, då kastar Sverigevännerna sina Robocop-dräkter genom fönstret. Alltså i vissa kvarter i Skåne då inför valet föråt låg det så mycket sådana robotattiraljer på gatorna, så att det såg ut som i filmer, du vet, när otrogna män avslöjar sina fruar, när det ligger sådana resväskor.
Slänger ut allt,
ja,
han äger och har.
Ja.
Men dock bara Robocop-memorabilia då.
Som de älskar. Den enda filmen. Ja.
Lite snabba cash-memorabilia också. Kanske.
Ja, just det, kanske samla på sig.
Ja, men min poäng är att komiker är ju inte, i alla fall bra komiker. Det finns en komiker som var uttalat liksom höger, och det var Dennis Miller i USA. Han hade ju då en politisk avsikt.
Då visste alla om det.
Ja, då visste alla om det. Men det här att man ska försöka ta någon som bara bryter mot tabu och gör dem till höger eller vänster, det är så jävla infantilt och korkat. Och jag hatar det, och det måste få ett stopp, att man försöker stoppa in folk. För det är inte som att Ricky Gervais går ut och tar en öl med liksom massa högerextrema och säger så här: fan vad skönt, nu sätter vi åt liberalerna tillsammans.
Nej, det är liksom, han kommer bli inbjuden dock.
Jo, jag vet, men de kommer ju bli så besvikna. Det är liksom problemet. För att komiker agerar liksom, om det är bra komiker så agerar man i någon slags tomrum eller någon slags mellanrum mellan höger och vänster. Man är
politiskt obunden. Men är det inte så att samtiden är så sinnessjukt politisk just nu, så att vilket ord du än använder när du står på en scen, så aha, han är sån.
Verkligen.
Och så byter, vänta, nej, vänta, sa han det? Nej, men då är han ju sån.
Verkligen.
Nej, han är en sån. Man åker slalom, ja, i en liksom helt meningslös ja. Åsiktskorridor.
Ja, och komiker används då som brickor i det här spelet, och det hände ju även på vänsterkanten. Jag menar, Magnus Betnér och Soran Ismail tjänade ju miljoner på att åka runt och göra ishalsturnéer inför vänsterfolk som bara ville ha sina fördomar bekräftade och sedda, och Soran blev sedd som någon extrem sån vänsterkille, och det var ju inte egentligen det han sa på scen, var ju inte så jävla politiskt korrekt alltid, men det tyckte folk då.
Det
spelade ingen roll, för man blir en symbol för någonting annat. Då ska jag stoppa in en annan svensk kändis i den här lilla kompotten. Två dagar innan jul så gick jag och såg Ulf Lundell på Berns i Stockholm.
Wow.
Ja visst, härligt, han hade spelat på Berns två dagar i rad. Fantastisk spelning och
hyllad spelning.
Ja, verkligen.
Det var inte en inställd spelning.
Nej, det var
en
väldigt, väldigt fin spelning. Det som var intressant då,
mycket män i publiken.
Det var mycket män i publiken. Jag kanske var yngst där.
Ja.
Det är mycket möjligt.
Men manligast.
Ja, tveksamt kanske. Men det han gjorde då, och det här vet ju du Jakob, när man är komiker, man går upp, man ska läsa av ett rum, man vill försöka skapa lite bra stämning. Ett öppningsskämt är viktigt, vilken ton man sätter.
Det säger Adde Malmberg, viktigast är första skämtet.
Exakt. Skulle du då kanske gå upp... Folk är där, de är laddade, de vill sjunga med till gamla rockklassiker kanske. Oh la la, jag vill ha det. Oj. Och så vidare. Ja.
Skulle snart du då... kommer änglarna och landa.
Ja, exakt. Fantastiskt låt. Skulle du då gå upp och i 8 minuter ha ett politiskt brandtal om Sverigedemokraterna? Det första du gör. Inte en låt.
Nej, kanske köra några låtar. Yeah. Känna att nu är det varmt.
Yeah.
Här lägger jag in mellanspelet.
Inte Ulf Lundell. Han gick upp, folk stod uff. Och sen så bara drog han igång ett politiskt brandtal.
Det är mörka tider, mina vänner.
Ja, och det var, ta mig fan, ganska otroligt att höra.
8 minuter.
För att jag tror att Ulf Lundell... Jag tror att samma män som idag i stor utsträckning röstar kanske på SD...
Har alltid gillat Uffe.
Väldigt tidigt i alla fall gillade Uffe.
Ja.
I sin ungdom stod och skrek... Uffe, du har fångat livets essens, va?
Och då röstade du på Göran Persson?
Ja, eller någon sån gammal gråsosse.
Ingvar Carlsson.
Ja, han gillade Stig Malm. Jag vet inte fan. Ja. Vi kan lyssna lite på hur det lät när Ulf Lundell talade till männen på Berns. Och jag vill be om ursäkt nu, för att ni vet hur Ulf Lundell brukar låta lite otydlig
lite.
När han står i en sån svindyr inspelningsstudio. Det här är då upptaget med en mobilkamera
på Berns
på en konsert, så man kanske inte hör vad han säger, men jag kan
jag kan
transkribera efterhand.
Sverigedemokraterna är det största partiet i landet idag. Ska vi upprepa det en gång till? För det är så otroligt och så obekvämt och så jobbigt och så förjävligt. Sverigedemokraterna är Sveriges största parti idag. Hur fan gick det till?
Spela landskap. Hur gick det till? Och det som var intressant då, det var att se i den här publiken, för vissa applåderade när han sa Sverigedemokraterna är Sveriges största parti. Jag har aldrig stått i en publik som var ganska splittrad. Visst, några buade, några applåderade. När han frågade hur gick det till, så var det en gubbe bredvid mig som skrek: vad fan tror du? Så att det var liksom
inget som händer på Österlen som påverkar.
Nej, så det var som en smältdegel av hela Sveriges. Ja, men det var ganska intressant. Jag brukar inte liksom jag brukar inte träffa så mycket folk överhuvudtaget. Nej. Men jag brukar, det fanns ju en tid i Sverige där man ganska lätt kunde komma undan med slentrianmässig kritik av SD.
Och få ett jubel i vilket rum som helst.
Ja, exakt. Och det vet jag som ståuppkomiker också. Och den där skillnaden var ganska intressant. När jag började, då kunde man säga för 10 år sedan, då kunde du dra skämt som var lite lätt rasistiska. Och folk var så här, haha, ja men fattar jag att du inte är sån.
Mm.
Sen var det en period för kanske 5-6 år sedan där man var tvungen att alternera det där lite grann. Man var tvungen att väga upp det. Men man kunde fortfarande dra något SD-kritiskt och folk applåderade, jublade. Sen för några år sedan så bara byttes det där. Plötsligt så var liksom... Ja, men då
man har ingen aning längre.
Man har ingen aning.
Nej.
Och då helt plötsligt så får du läsa av...
Till och med Uffes publik.
Ja, så att det är en intressant... SD har liksom verkligen varit en termometer för vad svensken står i den här ganska infekterade frågan.
Ja, verkligen. Men jag var faktiskt på, för också några veckor sedan, i samband med det här på en nattklubb som heter Natten. Har du hört talas om den?
Nej.
Det är alltså då en nattklubb som är på lite olika ställen som bara spelar alltså lugna låtar.
Mm.
Vilket är fullkomligt jävla briljant.
Uh-huh.
Det är ju helt briljant. Jag hade liksom inte riktigt fattat vad den natten var. Men det är då världens enda nattklubb, tror jag.
Som bara kör tryckare.
Som bara kör tryckare. Och det är ju liksom, det är, varför skulle man inte kunna spela lugna låtar på nattklubb? Väldigt smart idé. Och då kom det upp då en kille mitt i allt, när folk var som liksom mest inne i det.
Oj.
En klubbkille då som har startat det här och drog då ett sånt här politiskt anti-SD-brandtal.
Är det
sant? Och en jävla fåntratt tyckte jag han var då. För att han ville då liksom samla liksom någon slags klubbkille poäng.
Han ville hova in.
Han ville hova in. Han visste han var, vi var i slakthusområdet, kanske minst antal SD röster per capita.
Han gjorde inget farligt liksom.
Han gjorde inget farligt. Han gick upp och drog det här politiska brandtalet. Jag var redo att gå ut
du därifrån. Kokade.
Jag kokade. För jag tyckte han var en sån fåntratt, men sen så spelade de någon Whitney Houston-ballad.
Ja, och hängde du kvar.
Hur var stämningen i det rummet då?
Ja, men han hade ju alla på sin sida.
Han hade det alla
var,
på
det
sida.
Alla buade. Ja. Ingen sa vad fan tror du?
Nej,
alltså,
jag
hur
vet.
Händer det, här?
Det var det som gjorde det så intressant när man stod där i publiken och såg de här männen. Vissa av dem kanske desillusionerade, vissa av dem kanske besvikna på det politiska samtalet. Sen satte han igång en låt. Då tänker man, ja, nu är det låta resten av tiden. Nej, nu är det något nytt mellansnack på 10 minuter.
Är det första maj jag hamnat på?
Nej, men det är bara intressant. Just man tänker att alltså när man är, han fyller ju 70 nu precis, Lundell, att han har helt släppt det här att så här, ska försöka vinna över publiken. Han är ju fullt medveten om att det finns folk där som kommer vända sig mot det här.
Mm.
Men han gör det ändå, vilket är imponerande. Vi kan höra lite hur det fortsätter, för det här, det blir ju ganska intressant.
Så här är det för oss att det är
idag lite applåder.
Smaka på ordentligt.
Här är det någon, kanske som din klubbkille, som skriker ut nazister.
Jag tror att det var han, jag känner igen rösten. Det var han.
Han drog vidare efter klubben.
Här är någon som, precis som din klubbkille John, försöker hova in.
Ja, hova
han
in.
Säger den analysen som i så många år har varit gångbar i Sverige. Nazister! Alltså att, slut på diskussion. Han använder stoppordet.
Ja.
Och här har ju då någon öppnat dörren åt Lundell. Här finns det två vägar att gå. Här kan ju Lundell välja och säga... Det har du fan rätt i. Här kommer Olala. Men Lundell gör inte det. Han väljer i alla fall att nyansera det här lite grann. Och nu blir han lite sluddrig. Nu blir han lite utlämnad. Men vi försöker lyssna på vad han säger efter att folk har ropat ut. Nazister!
Ja, det vet jag.
Det vet han inte.
Jag tror att ledningen där är lite svår att få för. Men att det var fjärde jag spelade i SS. Kan tänkas rösta på dem kring inget innan att de är fascister eller nazister. Inte de som röstar, det tror jag inte. De är bara en stor klagokör. De är besvikna. De är ledsna på hela skiten. De är ledsna på allt som har hänt de senaste 20 åren. När de som har ett bra förstånd och har mycket i plånböckerna har fått det så mycket bättre. Och de som inte har, de som har dåliga förutsättningar startat upp. Ett bättre liv har fått det så mycket sen. Det är någon stor anledning. En av dina tusen flyktingar och hur många.
Till slut får klubbkillen eller någon annan.
Annan fick nog. Jag tänkte, han sa precis det jag tänkte. Spela öppna landskap.
Spela nu, Uffe.
Nej, men han också fungerar ju som någon slags här telegrambyrå. Alltså så här, nu är SD Sveriges största parti. Alltså det var ju en nyhet då. Han presenterade alltså.
Som breaking news.
Ja. Jo, men i alla fall, jag menar bara att man kan säga vad man vill om hans politiska analys, men han försöker i alla fall nyansera det lite grann. Ulf Lundell tar inte den billiga vägen ut och bara nickar åt nazistanalysen. Utan han försöker i alla fall säga att han tror att det är mycket folk som är besvikna och så vidare på läget. Det är i alla fall en annan väg ut för en kändis.
Men är kanske den här killen som ropar ut nu i slutet, är han, representerar han kanske 2020-talet?
Jag vet inte.
10-talet var ju mycket sånt här. Det var på natten, det var politiska brandtal på nattklubbar, Uffe, Twitter.
Rebecca och Fiona kom in med hammaren och skäran.
Ja, det glada 1920-talet var ju glatt för att det var ingen världskrig längre. Nu ska vi liksom, skiter vi världspolitiken och fokusera på det här. Kanske 2020-talets slagord är spela nu.
Jag vet inte.
Ingen mer jävla politisk snack. Spela nu.
Men vad tycker då folk om Lundell? Finns det någonting i min analys av att folk är urusla på högerkanten på att skilja på verk och person? Ja, Stig Allan, en medlem på Flashback-forumet, verkar ge mig vatten på min kvarn. Han säger, jag kunde med nöje läsa honom från begynnelsen av hans karriär. Men nu, när han skitnödigt fegt har passat in i sitt rattfulla ego i PK-träsket, är han passé.
Jag tar inte hans böcker längre. Och ett av alstren har till och med förpassats till ett öppet fönster där den numera gör tjänst till att förhindra vindslag.
Vacker. En Lundello.
Han skrev ju hans rattfulla ego. Det är ändå liksom målande.
Men det som är intressant här då, det jag hävdar är att Ulf Lundell inte är en person som har varit PK genom åren. Snarare motsatsen. Han var ju extremt politiskt inkorrekt på 90-talet när han gick emot hela Fittstimsrörelsen, hela feministvågen. Man kan till och med säga att han var liksom katalysatorn för den nya feministiska vågen med Fittstim och så vidare. Där liksom till och med hans ex-flickvän Isabella Nerman då tvingades gå ut. Han var så illa ansedd i de fina elitistiska kretsarna på Södermalm att hans ex-flickvän fick gå ut och ta avstånd ifrån honom.
Oj.
Och välja då sida, och då valde Fittstims kvinnornas sida.
Han vågade inte annat.
Nej, han hade en låt som hette FOXF sen, FOXF, som var då en attack på någon som attackerade honom under Fittstims-debatten, och då sjunger han: jag vaknade en morgon med en svastika i pannan. Det var så han själv såg sig själv. Så att Ulf Lundell är ju då inte en kändis i tåget av kändisar som bara rusar efter någon slags PK-elits åsikt. Den är ju felaktig. Sen kan man ju såklart tycka vad man vill om hans analys eller någonting annat.
Men det är upp till var och en.
Ja, men just den här analysen att han skulle vara någon slags PK-får är ju fel.
Men hans bok används just nu som vindskydd hemma hos Stig Björn.
Ja. Men däremot så kan jag ju då förstå varför folk som röstar SD kan anse att han är en sån kändis. För det fanns ju, som jag sa, en tid där det var ganska lätt som kändis att få lite vind i seglen av att ha den här åsikten.
Mm. Alltså, en snabb genväg att ta.
Ja, men många Swish-konton öppnades ju där i de tiderna.
Ja, det var en tid då man ganska enkelt kunde paketera som anti-SD. Och på så sätt var garanterad en klapp på axeln. Alltså det var liksom en outtalad överenskommelse mellan alla som var något.
Du fick direkt leda Musikhjälpen.
Du i alla fall hade en större chans, ja, än om du hade gått ut och varit pro SD.
Verkligen.
Det var väldigt få aktiva SD-are som gick ut och ledde Musikhjälpen. Det hade ju varit intressant det också.
Mycket intressant.
Ja. Och så kan man tänka sig nu när vinden har skiftat lite grann, så kan man tänka sig att alla som var extremt politiskt övertygade då innan valet och tyckte rätt saker kanske inte bryr sig lika mycket idag. Alltså Joel Kinnaman gick ut och klippte ihop en hel video när han sa att folk inte skulle rösta på SD innan valet.
Eminem var på Trump.
Jerka Johansson gjorde också det.
Ja, och jag kan ju tänka mig att Kinnaman inte har lika mycket tankar på den politiska situationen idag. Jag såg bilder här över nyårshelgen från han var på någon båt med sin nya flickvän.
Aha.
Och hon är någon slags modell, och jag tror han har
släppt lite.
Han har annat att tänka på, om du förstår.
Än om det skjuts nyårsraketer i Gränby.
Ja. Kanske pikade det här då precis innan förra valet när Kjell Bergqvist drog ihop en lista. Jag vet inte om ni minns den här rubriken. Hundratals kändisar i upprop mot SD. Hela listan.
Nej, är det samma gäng som var med på nyårslöfteslistan?
Antagligen har de ringt runt i båda. På initiativ av Kjell Bergqvist har hundratals folkkära svenskar skrivit under ett upprop mot Sverigedemokraterna inför valet. Kjell Bergqvist säger: jag kan inte sitta still i båten och bara titta på. Jag måste göra det jag kan. Det här var ju då september 2018. Där han fick 253 svenska kändisar att gå ut i upprop mot SD.
Mm.
253 stycken. Jag vet inte exakt hur man kom fram till den summan, men det var ju ändå...
Han spelar ju lite SD-väljarna i händerna, de som tycker att de här upphöjda kändiselitmänniskorna som jobbar på Stadsteatern och åker runt med...
Ja, visst.
Att, ja, ni ser.
Ja, men det var ganska
upp... Det är de.
Han fick upp fler namn än nyårslöftenlistan.
Mycket fler.
Ja, men han fick... Det var ganska stora namn. Det var Stefan Sauk,
ja,
Inge Nilsson som spelade Pippi Långstrump, Jill Jonsson, Carolina Gynning, Persbrandt, Nicke Wangemyr.
Ja, vi kan inte dra alla 250.
Marianne Tedenstad.
Va?
Jan Valdekrans. De smög in de namnen också.
Ja.
Alltså de smög in mellan kanske en Lina Hedlund och Persbrandt, smög de in Nicke Wangemyr och Marianne Tedenstad och Jan Valdekrans. Alltså
lerkonstnärer.
Ja, men listan kanske inte skulle hålla för en närmare genomgång. Alltså, det kanske mer skulle vara, det är inte lika starkt med rubriken 52 svenska kändisar och deras 201 vänner mot SD.
Det är 201 icke-kändisar.
Nej.
Garanterat.
Men Hanna Hedlund var med där, Lina Hedlund, båda systrarna. Det är bra, annars hade det varit intressant om en syster var med och inte.
Ja.
Men jag menar bara, det här är 16 månader sedan då den här listan kom. Och tiden har ju gått oerhört snabbt de här sista 16 månaderna.
Jag rullar på fort nu.
Extremt. Alltså när man tittar på den här listan idag känns det nästan, alltså känns det nästan otroligt vilket tidsmonument över den liksom enorma avgrunden då som finns mellan en viss typ av svenskar och en annan typ av svenskar. Den här listan borde ju sättas upp då inglasad i pansarglas på Riksarkivet. Inget har varit mer 2010-tal i Sverige än då 253 svenska kändisar gick ut i upprop mot SD med förhoppningen att det här skulle påverka folk på landet.
Att om Inge Nilsson inte tycker, då ska jag nog inte.
Det här är ju ännu ett skäl till att det behövs nya kändisar i Sverige.
Ja.
Alltså det är ju verkligen, det här blir skäl fyra.
Och ännu ett skäl att fler ska skrika som gubben. Spela nu.
Spela nu. Det är 20-talet, spela nu.
Spela det glada 20-talet. Ja, men, sluta med insändare.
Men kanske idag att de här kändisarna, vissa av dem har annat för sig. Kanske bryr de sig inte exakt lika mycket idag. Kanske vissa har sträckt upp ett finger i luften och känt, vet du vad? Så mycket bryr mig inte om det där med politik längre. Ja, men det var det.
Jävla start på nya årtionden.
Det glada 20-talet.
Det har börjat med oss.
Ja, hoppas det.
Ja. Hoppas vi
har, inga löften i övrigt.
Vi har gett dem någonting att glädjas över. Hoppas att vi har gett dem lite någon slags,
en liten varm brasa, ja, lite tröst.
Ja,
du började eländigt där med DNs mörka uppmålning av 2020.
Ja.
Jag tycker att det, löftet är inget mer sånt. Nu ser vi framåt.
Spela nu.
Ja.
Nu slår vi in oss i paketpapper och njuter av glada 20-talet.
Hon gick i bräschen.
Hon brydde sig inte om bränderna i Australien.
Nej.
Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej. Tack JVL.
Tack.
Hej.
Hej.
Jag får brev nu från folk att tycker att jag ska komma hit och göra något om saker. Vad fan ska jag göra? Jag kommer här med gitarr. Tjena. Och sen, ja, det är kungliga nödvändiga. Lätt uppställning, liten sömnsboll.